Det traditionella ryska segerdagsfirandet ägde rum på Röda torget i Moskva i lördags. Varje år den 9 maj ordnas det ett storskaligt firande med tal av högt uppsatta ledare och mäktiga parader som ska visa upp Rysslands militära styrka. Allt det här för att fira att nazisterna kapitulerade i andra världskriget i år för 81 år sedan. Men det här segerdagsfirandet såg lite annorlunda ut i år. Inga stridsvagnar, inga missiler, bara ett fåtal ledare från världen på besök. Det för tankarna till en fråga som en lyssnare skickade in för ett tag sedan. Börjar Ukrainas allt mer lyckade långdistansattacker spöka i Putins och det ryska folkets huvuden? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och i det här avsnittet ställer jag just den här frågan till arbetslivsprofessor och Rysslands expert Hanna Smith.
Segerdagen har spelat en stort roll för rysk nationalfirande alltid. Jag tror inte att den här känslan, åtminstone vad segerdagen betyder för ryssarna, har ändrats på något sätt. Men kanske i år så såg vi lite mer liksom undrande över det, att varför ska den vara lite mindre, varför ser den inte lika stort ut, och den här festligheten som har varit knutet till segerdagen sedan Sovjetunionen försvann. Så den känslan fick man nästan inte alls.
Det här säger alltså Rysslandsexperten Hanna Smith om vad segerdagen betyder 81 år efter nazisternas kapitulation i andra världskriget. I år var alltså firandet mycket mindre än vad det brukar vara. Det här syntes bland annat på vem som deltog. Förra året gjorde kinesiska Xi Jinping rubriker för att han besökte segerdagsfirandet. Men i år kan inte Putin skryta med särskilt många gäster. Även om till exempel Belarus president Alexander Lukashenko och Slovakiens premiärminister Robert Fico tog sig till Moskva. Men Hanna, hur borde vi se på att så få internationellt erkända ledare ville delta?
No, det var faktiskt väldigt underligt. Alltså att det har varit några år som inte så jättehög nivå eller så jättemånga har kommit till Moskva. Men den här listan i år var nog underligt, så att säga, minst nästan. Och det kändes liksom att även fast ryssarna försökte säga att det här är 81, det är inte de där runda dagarna och så vidare, så det betyder inte så mycket. Så jag tror nog att visst märkte man den här liksom mellan vanliga ryssar, och man tänkte liksom att vad är det som har verkligen liksom hänt? Därför att förra året så var Kinas ledare och Brasilien där och hur många som helst andra också. Och nu var det verkligen liksom nedtonad. Så att jag tror inte att Putin var väldigt nöjd själv.
Förutom den här gästlistan så var också själva firandet lite mer avskalat. Man visade inte upp de här stora robotarna som man brukar visa upp under de här paraderna och så vidare. Vad säger den här avskalade festen om läget i Ryssland just nu?
No, alltså att allting har varit hela tiden knutet till Rysslands krig i Ukraina. Eller alla förklaringar varför de tog det här beslutet att inget militärstyrka med liksom tankar och missiler och sådana saker. Men alltså att man säger att man var rädd för Ukrainas möjliga attack, därför att de har nu visat att de kan attackera Moskva. Man säger att faktiskt allt det där behövs i fronten och därför kan man inte göra det. Man kanske var lite rädd att någonting går fel och det skulle inte kunna se bra ut. Det verkar vara så att man är lite rädd för ryska folket, därför att de fick inte vara så hemskt mycket närvaro, stor kontroll över allting. Och sen verkade det lite grann så att de försökte använda den här situationen för att betona att människorna är det mest viktigaste. styrka som Ryssland har och därför koncentrera sig för att vanliga soldater är bara på plats och man verkligen liksom bara ser dem som Rysslands styrka. Jag tror att den här är någonting som de kom på att de kan använda och helst hade de haft all militärstyrka att vara på plats, men nu blev det så som det blev.
På tal om det ryska folket så fick vi in en fråga från en lyssnare för ett tag sedan. Och om du som lyssnar har tips eller någon fråga om ett aktuellt ämne så kan du gå via det här avsnittet på Yle Arenan där jag länkar till en artikel med ett frågeformulär. Men signaturen Victoria hade alltså en spännande fråga som jag tänkte ställa till dig, Hanna. Hon frågar så här: hur påverkar det ryska folkets attityd mot kriget i Ukraina av de här ukrainska motattackerna på sistone? Blir kriget mer verklighet? Blir folkets vilja att få stopp på kriget större? Eller växer avskyn mot Ukraina? Jag skulle väl anta att Putin och gänget tar på sig offerkoftan och vänder de här attackerna till sin fördel som propaganda, skriver alltså signaturen Victoria. Vad säger du på den här frågan, Hanna?
Nej, alltså det är nog en fråga som vi alla nästan undrar över, därför att vi får inte tillräckligt kanske mycket information eller pålitlig information från Ryssland om den här frågan. Men det börjar verka vara så att folket är tröttare nu. I början så kanske stödet var lite mer. Jättemycket sådana här lite förvirrande liksom att det här berör mig inte. Och nu när det är 4+ år som kriget har pågått, det känns i rysk ekonomin. Det börjar kännas mer att faktiskt deras liksom män dör där. Det börjar kännas mer att allting är inte liksom just det där att hur man kan resa utomlands, hur alla andra tänker om Ryssland. Så det börjar kännas mer och mer. Och folk är inte så hemskt nöjda över situationen. Men samtidigt så måste man komma ihåg att Ryssland är inte så som vi i demokratierna. Och det kostar jättemycket för att gå emot regimen, även bara med ord. Och det där är en av de sakerna som vi ser också att regimen har liksom just nu gjort alla lagar, kontrollgrejerna på det sättet att om någon kommer mot regimen och särskilt kritiserar kriget, så då blir det jättehårda följder. Och därför så lyckas man också trycka ner det där missnöjet.
Putin sa under segerdagsfirandet att kriget i Ukraina snart kan ta slut. Hur borde man tolka ett sånt uttalande?
No, med nypa salt så skulle jag säga. På det sättet att det här är nu kanske inte den första gången som vi hör att det här kommer inte dröja så hemskt lång tid. När kriget började så definitivt ryssarna tyckte att det här är över jättesnabbt. Och nu är vi 4+ år redan. Men det kanske liksom betyder igen lite grann. Att även Putin, hans gäng och i Kreml så håller man på att tänka liksom att okej, det kanske är inte vår fördel att den här fortsätter ännu årtals till. Och nu borde vi liksom tänka att är det på något sätt som vi skulle kunna få någon sorts slut för situationen. Jag tror att det är mycket mer komplicerat för dem än att bara liksom tänka att nej, nu gillar vi inte kriget längre. Så att inte kanske det så hemskt snabbt, även fast han tyckte att det här tar slut snart. Men det kan signalera det att någonting nytt kommer det kanske hända. Eller någon ny riktning kommer tas till rätt så snabbt.
Suomi mainittu får vi väl ändå säga också under helgens tal, för Putin pekade faktiskt specifikt ut Finland. Men jag vet inte riktigt om det är en sån här Torille-situation, vad vi borde fira det här. För han sa att Finland endast gick med i NATO för att vi trodde att Ryssland skulle falla och vi ville liksom roffa åt oss bitar av det fallna Ryssland. Hur allvarligt borde vi i Finland nu då ta ett sånt här uttalande?
Nu kanske historien har visat oss att det är alltid bra att ta den där på allvar. Samtidigt som man måste sätta den i någon sorts kontext. Liksom att varför säger Putin någonting sånt där? Och liksom, vad är historisk liksom, sanning nästan där? Så att den visar att Putin är fortfarande bitter. Och kommer att vara bitter mot Finland hur lång tid som helst över det där att Finland gick med på NATO. Det där att man försöker att säga att Finland skulle vilja ha Karelien tillbaks eller att den hade varit någonting att göra med Finlands beslut att ansluta sig till NATO. Så det där, såklart vet vi att det där är nu liksom det rysk sätt bara att visa att de är jättebittra. Det intressanta såklart är att de ser alltid från deras egen synvinkel. Så om situationen skulle vara tvärt emot och Ryssland hade förlorat något mark till Finland, så skulle det verkligen vara så att ryssarna skulle tänka hela tiden på det där sättet så som han sa. Men finnarna gör inte det. Och det där är någonting som såklart vi måste lära också kommunicera med Ryssland och påpeka att vi tänker inte så som ni. Vi är inte så som ni. Vi har bestämt, även fast det är sorgligt och vi har lite nostalgia över den historien som Karelen var en del av Finland. Vi har beslutat att det här är vårt gräns. Och det är där. Och that's it liksom. Så att jag tycker att det var intressant men visar mer liksom personlig bitterhet än kanske någonting annat.
Förra veckan innan det här lågmälda segerdagsfirandet kom det ut underrättelseinformation från ett okänt europeiskt land som spreds globalt i alla medier. Enligt de här uppgifterna är Vladimir Putin väldigt rädd. Han är rädd för ukrainska långdistansattacker och har börjat vidta drastiska säkerhetsåtgärder. Men han är också rädd för ett kuppförsök inifrån Kreml. Hanna Smith säger att den här rädslan kan ha funnits med Putins hela karriär sedan han började som KGB-agent under Sovjetunionens tid. Men Hanna säger också att den här paranoian kan ha blivit starkare på sistone. Förutom underrättelseinformationen finns det också info om att det skulle pågå en maktkamp i Kreml. För säkerhetstjänsten i Ryssland vill börja begränsa invånarnas internettillgång ännu mera. Kritiska röster börjar också höras från till exempel en rysk influerare som bor utomlands. Hanna, med allt det här i åtanke, sitter Putin säkert på sin post?
Jag är den som har alltid sagt att med autoritäriska system, de sitter där tills de inte sitter längre. Och det kan hända ganska plötsligt också. Så att jag är inte så säker att han har liksom varit jättesäker, förutom kanske de första 5 eller 4 åren eller någonting. 5-6 åren. Någonting där. I början på 2000. Och sen har det varit en lite annorlunda situation. Han har spelat den ganska smart. Men just det där att vad mer måste man börja kontrollera folket? Vad mer måste man ta liksom säkerhetstjänsterna och kanske armén in i bilden för att säkra sin egen maktposition? Då mer börjar folket liksom vara missnöjda och börjar liksom tänka att är riktningen rätt eller inte. Och sedan Ryssland, till och med Sovjetunionen, har inte varit fullständigt totalitarisk land. Så som Nordkorea, till och med man skulle kunna säga att Kina har varit hela tiden mer kontrollerad än Ryssland. Ryssland ändå hade liksom 20 år en situation som kontrollet har inte varit så stark. Så det är jättesvårt att ta sån där totalitarisk ställning utan att förlora folket. Och det där är en situation som pågår just nu i Ryssland. Och därför tycker jag inte att Putins position är väldigt säker. Men så länge säkerhetstjänsten och armén är liksom bakom honom och bestämmer att han är det som ska leda, då sitter han där. Men om någonting händer i det där läget, så då kan det vara väldigt snabbt som han sitter inte längre där.
Tack för den här analysen, Hanna Smith.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Rysslandsexpert Hanna Smith. Som sagt, om du har ett tips eller en fråga som du tycker att nyhetspodden ska behandla, kan du mejla mig på maja.nordman@yle.fi eller gå in på vårt frågeformulär på svenska.yle.fi eller Yle-appen. Och jag länkar till en artikel med det här frågeformuläret i det här avsnittet på Yle Arenan. Mike Grönros har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.